Radio Nolaskogs.
Varmt välkomna till den här halvtimmen med mig, Margareta Hedberg. Jag har funderat mycket över vad det beror på att en del människor ofta blir sjuka och råkar ut för olyckor och andra inte. Själv tillhör jag en av dem som kan råka illa ut, trots att jag alltid var en lugn person. Jag var 3 år när jag bröt vänster arm, när jag var 9 bröt jag höger arm och på den vägen fortsatte det. Idag ska jag berätta om 2 minnen som satt sina spår hos mig.
Jag önskar att du finns när vägen blir för svår, och hjälper mig om minns du vakar vart jag går. Håller mig i hand, skänker tröst ibland. Vi vandrar vägen fram, fastän medosam, till en plats där lyckan bor. Det blir mörkt och kallt,
jag ber om ljus i natt
som lyser överallt.
Om stjärnor ovanför
går de att lita på,
de värmer oss trots allt.
De är så rysligt små,
de faller ner och dör,
lyser upp vår värld.
Trösten den är stor,
följer med vår färd.
Om vi bara tror,
vi vandrar vägen fram,
fastän mödosam,
till en plats där lyckan bor. Där ska vi mötas, sorgerna i klämma, och svarta minnen, de var bara drömda. Där är vi bara en liten bönaskara som sträcker våra händer mot en himmelblå.
Vad finns det för ett råd
vi ber och hoppas på?
Och vad är det som vi lär?
Kärleken finns där,
skör som spindeltråd.
En lyckan vi ska få,
en vän att hålla kär,
en vän att hålla kär.
Du som hör vår bön,
du som hör vår bön,
och gör vår värld så
skön, gör vår värld så skön. Trösta dina små, hjälp oss då och då. Lycklig den som dig kan nå. Trösta dina små, hjälp oss då och då. Lycklig den som dig kan nå.
I mars 1974 jobbade jag på Svenska kyrkans mission i Uppsala. Min man Kalle hade fått nytt jobb som chef för ASG i Härnösand, dit han redan hade flyttat. Barnen, Patrik och Pernilla, som var 5 respektive 2,5 år gamla, och jag skulle följa efter i juni. Under vintern hade jag börjat känna mig väldigt trött, rasat i vikt och kunde inte förstå varför jag tappade konditionen då jag tränade regelbundet. Bara jag gick upp för en trappa blev jag andfådd. Det var nog bäst att jag gjorde en hälsokontroll. Jag bokade tid hos vår företagsläkare, men han kunde inte se något ovanligt med de prover han tog. Synen försämrades och jag skaffade nya glasögon, men efter en kort tid var jag tvungen att gå till optikern igen. Han rådde mig att kontakta en ögonläkare. Sagt och gjort, jag beställde en tid för undersökning. När jag steg in i rummet hos läkaren tittade hon på mig och kastade fram orden: "Du har ju struma." Jag blev helt förvirrad. Vad då struma? Vad menar hon? Hon bad mig sitta ner, ställde en massa frågor och jag berättade att jag varit på hälsokontroll hos min företagsläkare i samma hus. Hon fattade telefonluren utan att säga något till mig. Ganska snart började jag förstå att hon pratade med min företagsläkare, då hon rätt häftigt började skälla ut honom. Hur kunde han ha missat att ta prov på sköldkörteln när jag hade så tydliga symptom som viktnedgång, hög puls, nervositet, trötthet och utåtstående stirrande ögon? Allt tydde på diagnosen giftstruva. En tanke blixtrade till i mitt huvud. Kalle hade flera gånger sagt till mig att stirra inte på mig så där. Läkaren informerade mig om att giftstruma är en sjukdom som orsakas av för stor produktion av sköldkörtelhormon. För att få så bra resultat som möjligt ska giftstruma behandlas snabbt. Det var därför min läkare blev irriterad när tiden från det jag gjorde hälsokontrollen och till dess att sjukdomen upptäcktes var onödigt lång. Jag kände mig ledsen, nedstämd och chockad när jag lämnade mottagningen. Kalle och jag hade bokat en resa till Mallorca för att fira vår 10-åriga bröllopsdag den sista april tillsammans med Patrik, min mamma och pappa. När proverna var klara ringde min läkare. Hon förbjöd mig att åka på resan då hon var rädd att halsen skulle svälla igen när jag kom till värmen. Nu gick luften ur mig och jag kunde inte hålla tårarna tillbaka. Med två barn hemma och Kalle i Härnösand kände jag mig fruktansvärt ensam. Efter flera kontroller visade sig att jag svarat bra på medicinen och till slut godkände läkaren att jag skulle få åka till Mallorca i alla fall. Men jag måste genomgå en operation när jag kom hem. Hela familjen flyttade till Härnösand i juni. Medvetet gjorde jag ingen flyttanmälan då jag absolut ville göra operationen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi planerade att mamma skulle komma upp från Göteborg för att vara hos barnen. Allt var ordnat och jag tog tåget till Uppsala i mitten av augusti. Jag infann mig på sjukhuset på utsatt tid och kände mig väldigt nervös. Läkaren visste inte riktigt hur han skulle börja, men berättade att de sökt mig flera gånger under sommaren. Min planerade operation måste ställas in på grund av andra viktiga akuta operationer. Tankarna snurrar runt i huvudet på mig. Skulle jag bli tvungen att ta tåget tillbaka hem igen? Hur skulle det bli med mamma och barnen? Och jag som ordnat allt det där hemma. Läkaren såg min oro och försvann ut en stund. Han hade förstått att han inte kunde skicka hem mig och hade kontaktat Samariterhemmet där jag skulle få en plats för operation. Samariterhemmet var välkänt för mig eftersom Svenska kyrkans mission alltid använde det sjukhuset för sina missionärer. Efter ett par dagar opererades jag och en bit av sköldkörteln togs bort. Jag visste att det fanns risk för att stämbanden skulle påverkas, vilket kunde innebära att rösten förändrades. En skicklig läkare opererade mig och allt lyckades, då jag inte ens behövde fortsätta med några mediciner. Jag fick stanna några dagar extra på sjukhuset för att bli starkare inför hemresan med tåget till Härnösand.
Tänk att här står jag nu mitt i livet och tänker på allting som jag gjort. Jag har aldrig tagit något för givet, men jag fick min chans och allting blev så stor. Livet det har varit gott mot mig. Jag har allt som man kan önska sig. Jag har dig som jag har älskat så genom alla år. Livet det har varit gott mot mig. Jag trots allt så har det ordnat sig. Livet det har varit gott mot mig. Och det är tack vare dig. Ja, jag ser och vet hur vi har kämpat.
Och du... Även om struma-operationen var ett stort ingrepp hände något mer dramatiskt i mitt liv 1999. Det började i slutet av maj då Kalle och jag skulle åka till Grönfjäll för att fira en vän som fyllde 50 år. Jag vaknade på morgonen med kraftig huvudvärk. Nu hade jag ofta haft huvudvärk, men det här var annorlunda. När vi kom fram blev vi bjudna på en god middag och kvällen skulle fortsätta med lekar och tävlingar. Huvudvärken gav inte med sig och jag kände mig ovanligt trött. Nu orkar jag inte delta längre utan ursäktade mig med att jag var tvungen att gå och lägga mig. Alla tyckte det var konstigt att jag var så trött då det inte alls var likt mig att avvika från en trevlig fest. Efter ett par dagar hemma skrev jag i min dagbok. Jag känner mig fullständigt slut. Huvudvärken gnagde fortfarande. Kalle ville att vi skulle åka till sjukhuset men jag ville avvakta då jag trodde att det skulle gå över. På natten kände man illamående och kräktes. Nu förstod jag att det var allvar. Jag väckte Kalle och sa att nu är det bäst att vi åker till sjukhuset. Med stöd av Kalle la jag mig i baksätet. På akuten konstaterade läkaren att det var något allvarligt som påverkade hjärnan. Hon skulle ringa Umeå sjukhus för att höra sig för om de hade plats för mig. Men Kalle gav henne inte en chans till det utan krävde att jag omedelbart skulle åka. Kalle insåg allvaret och tack vare honom kom jag iväg snabbt med ambulans. Personalen i Umeå hade nästan trott att jag skulle komma med helikopter. På kvällen kom Kalle, Patrik och Pernilla upp och hälsade på mig. Det blev jobbigt för Patrik. Han lämnade oss en stund och senare hittade en sköterska honom avsvimmad i ett förråd. På morgonen kände jag mig mycket piggare eftersom jag fått kortison. Svullnaden i hjärnan hade gått ner och huvudvärken hade släppt. Men allt var kaos och jag ringde jobbet och berättade vad som hänt. Jag hade enskilt rum och min läkare Magnus Olivekrona kom in till mig på salen. Han bad mig sitta ner på en stol bredvid honom. Det blev ett allvarligt samtal. Röntgen hade visat att jag hade en 2,5 cm stor böld alldeles ovanför tinningen på höger sida som måste opereras bort. Det var omöjligt att se på röntgenplåtarna om det var en cancertumör eller inte. Det var en operation som kunde medföra vissa konsekvenser. Knölen låg mycket nära de nerver som innebar att jag kunde bli förlamad på vänster sida. Kalle och barnen fick samma information och dessutom fick de veta att det endast är 2% som överlever. Det var tufft för familjen att få det beskedet. Själv kunde jag inte riktigt ta det till mig, men jag hade inte annat i sikte än att jag självklart skulle bli bra. Det var ju nu jag behövdes för min familj, för Kalle, Patrik och Pernilla, våra barnbarn och mina föräldrar. Och när jag nämnde det för läkaren så sa han, nu är det faktiskt dags att du tänker på dig själv. Jag fick åka hem på permission under helgen sedan alla prover var tagna. Det var skönt att vara hemma. Jag njöt av att få träffa Kalle, barn och barnbarn. Många vänner hörde av sig och jag fick blommor och lycka till hälsningar. Det värmde att så många tänkte på mig. Helgen gick fort och på söndag eftermiddag skulle jag åka tillbaka till sjukhuset i Umeå. Innan jag åkte tog Kalle ett foto på mig utanför huset. Blommorna var jättevackra och jag tänkte, är det sista gången jag står här? När jag kom upp fick jag inte eget rum som jag hade hoppats på. Men min sängkompis var rar och vi hade lätt för att prata med varann. Visserligen gjorde hon mig orolig när hon sa att jag nog måste raka bort allt hår på huvudet. Men läkaren lugnade mig med att det endast var vid snittet som håret måste tas bort. På måndag morgon den 9 juni ringde jag Kalle och meddelade att operationen skulle ske vid lunchtid om inget akut skulle hända. Helikopterplattan låg alldeles utanför vårt fönster. Jag visste att om jag fick se en helikopter landa var det något akut på gång. Då kanske min operation måste skjutas upp. Nu var jag förberedd och ville ha den gjord. Det landade ingen helikopter och allt gick som planerat. Efter lunch åkte jag iväg till operationssalen. Inte förrän sent på kvällen kom läkaren och berättade för mig att operationen hade gått bra. Knölen hade tagits bort och han sa att det var som att ta ut ett ägg med en sked. Vilket underbart besked. Det var ingen cancertumör utan en abscess som eventuellt uppstått av att infekterat blod gått från tänderna upp till hjärnan. Vilken känsla! Jag ringde Kalle som hade väntat länge på mitt samtal. Kalle trodde inte på det jag berättade för honom. Han tyckte jag pratade lite osammanhängande och det berodde naturligtvis på mitt tillstånd efter narkosen och operationen. Läkaren ringde själv upp Kalle och bekräftade att det jag sagt var sant. När jag vaknade nästa morgon kände jag mig förvånansvärt pigg. Jag var överlycklig över utgången och kunde knappt fatta att det var sant. Personalen gladdes också åt att jag haft turen på min sida. Jag funderade över hur jag själv skulle kunna påverka min rehabilitering och ställde frågan till läkaren. Han svarade att han inte ville ha några lungor som föll ihop. Så du menar att jag kan stiga upp? Frågade jag honom och han svarade att det var helt okej. Jag klev upp ur sängen, tog med mig stången med droppåsen och skulle gå ut i korridoren. Men se, det gick inte. Sköterskan blev alldeles förskräckt när hon fick se mig uppe. Hon stoppade mig och ringde till läkaren för att kontrollera att det stämde. Och det gjorde det. Men min mentalitet förändrades efter operationen och jag blev väldigt orolig. Fick jag inte tag på Kalle direkt när jag ringde fick jag nästan panik. Det blev dags att lämna Umeå för rehabilitering på Öviks sjukhus. Det blev ett glatt mottagande då ingen av personalen hade trott att de skulle få se mig igen. För att få bort infektionen i kroppen måste jag intravenöst få penicillin 3 gånger om dagen. Injektionerna måste ges på sjukhuset. Eftersom jag ville bo på Röholmen blev det från den dagen många båtresor mellan ön och sjukhuset. Så blev det midsommarafton, en solig och varm dag. Pernilla hämtade mig till det vanliga besöket på sjukhuset innan vi fortsatte till Röholmen och midsommarfirande med barn, barnbarn och vänner. Den här midsommarhelgen blev lite annorlunda. Kapten Krok dök aldrig upp med sin skattkarta till barnen, som alltid var det tradition. Efter någon vecka började jag få röda utslag på armarna. Solen och värmen passade inte ihop med min medicinering. Jag fick en kraftig allergi som förvärrades allt eftersom dagarna gick. En dag orkade jag inte stiga upp ur sängen. Jag såg solen genom fönstret, hörde familjen och goda vänners glada röster, men jag kunde inte vara med. Det kändes så ledsamt. Jag måste till sjukhuset igen och nu blev jag inlagd. Min kropp var försvagad av den starka antibiotikan och läkarna var oroliga för att jag skulle svälla igen i halsen. På natten kunde jag inte sova utan vandrade fram och tillbaka i korridoren. Sköterskorna gjorde allt för att lugna mig och gav mig till slut en sömntablett för att jag skulle få en behövlig vila. Efter 2 nätter var jag svullen, röd och det såg ut som om jag var brännskadad. När jag fick lämna sjukhuset åkte vi till Röholmen där jag för första gången den här sommaren kunde delta i en golftävling.
Vad vi lever för. Allt som jag har lagt ner min tid på, vart har det tagit vägen? Alla ord jag har sagt och allting som jag har gjort, är det borta och finns inte mera? Fick någon människa mod till att leva? Det är hoppet som bär mig. Vissa människor kan göra mycket, andra bara finns. Vissa lyckas i sitt eget tycke, vem är störst och minst? Kanske allting som sker av kärlek har ett värde som varar, medan allt annat ytligt märkvärdigt bleknar bort. Ingen människa har levat förgäves, som av kärlek har gjort vad som krävdes. Det är hoppet som bär mig.
Det kändes som det hela aldrig skulle ta slut. 3 dagar senare började jag flagna, det kliade, jag var svullen, knallröd i ansiktet och huden brände så jag knappt kunde ha några kläder på mig. Det var bara att åka in till sjukhuset igen, där jag fick ytterligare en kortisonkur. När jag satt på altanen i det fina vädret på Röholmen såg jag ut som en gammal gumma. Fullt påklädd, skaf på huvudet, sittande under ett paraply för att skydda mig från solen. Så var det dags för återbesök hos min läkare i Umeå. De sista röntgenbilderna såg bra ut, men jag var tvungen att fortsätta medicineringen. Den 1 augusti döptes vårt yngsta barnbarn Amalia i Själevalls kyrka och jag kunde vara med. Jag var fortfarande svullen och röd i ansiktet, men jag fick den här dagen det glada beskedet att medicinen skulle trappas ner. Jag skrev i dagboken, mår äntligen bra, tillbaka till livet. Dagen före min födelsedag den 19 augusti bakade jag flera tårtor som jag åkte med till personalen på sjukhuset. Jag ville visa min uppskattning och tacksamhet för all hjälp jag fått. Och den 1 september skulle jag börja jobba. Jag var friskskriven. Tänk så mycket som hänt under sommaren för mig. Men på kontoret låg allt kvar på skrivbordet, precis som om jag bara var på semester. Det kändes bra att få börja jobba, men jag var tröttare än förväntat. Skulle nog ha börjat lite försiktigare och inte på heltid. Dessutom skulle en personalutbildning starta som jag väntat länge på. Jag hade 1 år tidigare tentat av arbetsrätten. Den här chansen fick jag inte missa och jag bestämde mig för att delta. Jag är så otroligt tacksam för att allt gick bra och att jag klarade av både jobbet och utbildningen. Det blev en jobbig sommar för oss inom familjen, men det slutade med en solskenshistoria. 15 år har gått, 15 extra år har jag fått i mitt liv. Läkarens ord ringer i mina öron. 2% överlever. Tänk att jag var en av dem. Du har lyssnat på följande musik i mitt program: Min bön med Peter Jöback och Sara Dawn Finer, Christer Sjögren, Livet det har varit gott mot mig, Ingemar Olsson, Hoppet som bär mig, och nu avslutar jag med Arja Saijonmaa som sjunger Jag vill tacka livet. Tack alla för att ni har lyssnat.
Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig 2 ögon, och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe himlens mantel strör med stjärnor bland mängder människor, den är som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig hörsel, som i all sin vidhet fångar natten och dagen, sursor och små fåglar, turbiner, hammare, ett hundskall och ett ösregn, och röstens ömhet hos dem som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig ljudet och hela alfabetet, så att jag fick orden för tankarna jag tänker. Moder, vän och broder, ljuset som upplyser den karga väg min älskling själv ska vandra. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig lång vandring för så trötta fötter. Jag gick genom städer, genom djupa vatten, över stränder, berg, i öknar och på slätt land, hem till ditt hus på dina gröna ängar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig ett hjärta som i grunden darrar när jag ser på frukt av det hjärna skapar, och det goda så långt borta från det onda. När jag ser in i dina klara ögon, jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig skrattet, det har gett mig smärtan, så att jag kan urskilja lyckan ifrån sorgen. De två ting som skapar alla mina sånger, och mina sånger som är era sånger, och alla sånger som är samma sånger, och mina sånger som är era sånger, som är sann.